We did it.
Es gibt es ciao, nicht ciao. Mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Ja, där hör vi en rad med röster och det är precis det Europa är. Många röster som ibland pratar med varann. Ibland pratar de förbi varann och ibland verkar det som att de inte pratar om samma Europa överhuvudtaget. Och det är det som vi lyfter fram varje vecka i Europapodden. Och idag, vanligtvis, så är våra korrespondenter utspridda över hela Europa. Men nu är de här på samma scen, Kulturhuset här i Stockholm, och tillsammans med er såklart, publiken. Ja, ni hörs. Ni är många och ännu fler är ni som är där hemma och lyssnar på oss. Men vem vill vi ha på scen då? Andreas Liljeheden, Bryssel, Katarina von Arnt, Berlin, Cecilia Blomberg, Paris, Nina Benner, London och Milan Jelvic, Östeuropa. Och jag som programledare heter alltså Katarina Spore Gustafsson. Jag började jobba med podden i början av det här året. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört det här, att det är uppvaknandets tid för Europa. Det är krig, det är säkerhetshot, det är ett oförutsägbart USA, ett självsäkert Kina, bränder och splittring. Och i den här osäkra världen så behöver Europa ha ett par stadiga ben och stå på. Men hur starka är egentligen de här benen och vad krävs i dagens läge för att Europa ska kunna hävda sig? Alltså Andreas, du som är Sveriges Radios ögon, öron och sinnen i Bryssel, du bevakar ju EU och NATO.
Stämmer.
Hur tufft, om du skulle vara Europa, hur tufft är det att vara Europa idag?
Ja, men det är ganska tufft faktiskt. Du rabblade ju flera grejer där som är liksom jättestora utmaningar. Ja, nej, men det är ju hotet från Ryssland fortsatt, det är krig i Ukraina. Det är ett Europa som kämpar ändå för att bli mer oberoende, minska sitt beroende av USA, av Kina och andra länder. Och sen har vi alla de här andra grejerna som hänt under sommaren, skogsbränderna, rekordvärmen, Hormuzsundet som är stängt, som hindrar handeln och liksom sänker ekonomin och så vidare. Så att om man ska liksom på typisk Bryssel-manér vara ganska diplomatisk, så finns det väl utmaningar kan man säga.
Tufft, helt enkelt. Det är ju terminstartsstämning här i Sverige med skolstart och tillbaka till jobbet för många av oss och sådär. I Bryssel har man ju inte dragit igång terminen riktigt än. De här EU-kvarteren är
några veckor kvar.
Ganska tomma just nu. Men när du är här, vad längtar du tillbaka till?
Men särskilt nu när det är sensommar, det är varmt och skönt i Bryssel. Det jag saknar är de här liksom, torgen, marknaderna, pommes frites-kioskerna som finns lite här och var. Det var ju belgarna som uppfann pommes fritesen, som alla vet. Och även den här avslappnade attityden, att du kan faktiskt gå till din klassiska pommes frites-kiosk och köpa din strut med pommes frites, ta med den till baren jämte och sätta sig på deras uteservering och köpa en dricka, köpa en belgisk öl. Och det är helt okej, fastän samma bar säljer sina egna pommes frites. Och det där avslappnade attityden, ja men det där, visst, ta med dig, det är lugnt. Det saknar jag lite.
Ja, det är inte riktigt det man gör här i Sverige.
Ja, medhav mat är liksom
nej,
lite svårt.
Ja. Funkar inte riktigt. Nej, men det saknar du. Frankrike då, är det så man gör där också, måste jag ju undra. Tar man med sig mat från ett ställe till ett annat?
Inte så gärna.
Nej, det är lite mer uppstyrt där.
Belgarna, de är lite softare än
franska. Ja, då vet vi. Men Frankrike, ledartröjan i Europa, vill de ju gärna ha på sig.
Ja.
Men under den här sommaren så har ju Frankrike behövt rå om sig själva, minst sagt. Torka och katastrofala bränder. Alltså, Cecilia, hur allvarligt är läget?
Alltså jag tror att Frankrike fortfarande befinner sig i någon sån här chocktillstånd efter den här sommarens bränder som ju inte är avslutade. Det har varit 5 stora värmeböljor, många fler har dött till följd av värmeböljorna. Frankrike, eller Paris, börjar bli en allt mer en stad som blir svårare att bo i på sommaren. Och sen så har vi då torkan som ju, vi vet ju inte konsekvenserna, men det kommer ju få stora konsekvenser för matproduktion bland annat. Sen har vi Italien, Spanien och Portugal, de är också drabbade, ska vi säga.
Men Den här sommaren då, kommer den att förändra Frankrikes fokus framåt på något sätt? Jag tänker att Frankrike är en av de tyngsta utrikesaktörerna. Blir det mer fokus på hemmaplan framöver, tror du?
Alltså jag vet inte vad det är med de här klimatkatastroferna, men det är ju som att minnet är ganska kort. Alltså, det var inte så länge sedan som Frankrike och stora delar av Sydeuropa drabbades av enorma översvämningar. Så jag vet inte om just det som hände den här sommaren kommer att vara ett minne som kommer att vara levande inför presidentvalskampanjen. Det kan ju hända att det kommer oväder i vinter som i sådana fall kommer att väcka liv i det minnet. Men annars så är det väl i Frankrike som i vardagen här. Det är plånboksfrågor är jätteviktiga. Säkerhetsfrågor är viktiga.
Och Tyskland då? Där är det torrt. Har vi hört där, denna sommar?
Ja, här, där har det också varit väldigt torrt. Ja. De har också drabbats av väldigt hög värme. Mm.
Men vi inledde ju med de här starka benen som Europa behöver. Hittar vi dem i Tyskland?
Nej, inte riktigt skulle jag säga. Det är lite skakigt i Tyskland. Dels så är det ju ekonomin som inte är den bästa, som alla väntar på ska växa. Och det kommer alltid, det är Irankriget, det är nu de här, den här torkan som också påverkar ekonomin till det sämre. Så där har man det lite, inte helt stadigt. Dessutom så är det ju inrikespolitiskt väldigt ostadigt. Det är en regering i Tyskland som är otroligt impopulär. Och inte minst förbundskansler Friedrich Merz är ju historiskt impopulär. Han är det 80% av väljarna som inte är nöjda med hans arbete. Så att det är, ja, det är inte särskilt stadigt i alla fall det ledarskapet är inrikespolitiskt.
Merz har det tufft, sa du. Varför är han så impopulär och varför ogillas han så starkt då?
Ja, men han brukar ju uppfattas som väldigt arrogant. Han är en usel, är väl ganska många överens om, en usel kommunikatör. Han slänger ur sig, både har ju gjort det även utrikespolitiska planet, slänger ur sig lite hit och dit saker som han inte riktigt, folk riktigt förstår. Folk känner sig nästan anklagad av sin egen förbundskansler också. Han har sagt att tyskarna måste arbeta mer och sådär. Då uppfattar folk det som att han kallar det tyska folket för lat. Och det har också varit en fråga nu i sommar, för att han tog en extra semestervecka. Och det var ju inte populärt på sociala medier, kan man säga. Där kom det en hel del irritation över att det var liksom dubbla standarder. Han fick en vecka ledigt extra medan alla andra skulle jobba extra mycket istället.
Mm, det är dubbla roller sitter det som, och låter som han sitter på där. Nu ska jag vända mig till er i publiken. Är ni redo? Jag är lite nyfiken här nämligen. Upp på en stor bild får vi en man med tjockt, brunt, visst grått insprängda hårstrån har vi där. Bruna ögon, glasögon har han. T-shirt ganska, ja, ledigt klädd sådär. Så ser han ut. Handen på hjärtat. Ni som vet vad denna man heter, hojta. Det var inte så många ändå. Det är så. Det är intressant. Jag trodde det skulle vara alla, men han blev ju, ja, han blev ju din kompis Nina Benner i London nu under sommaren. Storbritanniens nya premiärminister Andrew Burnham. Andy, har han blivit det med dig än, eller?
Han är Andy med alla, skulle jag säga. Ja. Han måste ju rimligen vara döpt till Andrew, men det har jag aldrig
varit. Andy. Ska vi kalla honom för Andy?
Så att vi lär honom Andy Burnham.
Ja, ja. Okej. Okay. The King of North kallas han även. Hur går det för den här nya premiärministern? Han har inte suttit så länge, men dock, Nina.
Nej, han blev ju premiärminister för en månad minus en dag sedan. Så att Han har haft pyttelite semester sedan dess, men framförallt har han haft någon slags blandning av turné och smekmånad, får vi väl säga, att det är det som pågår just nu. Han är ju en premiärminister som blev vald via att han blev partiledare i Labourpartiet, så det är ju inte befolkningen som har valt honom direkt. Och många väntar ju nu, han har ju ännu inte varit i parlamentet och till exempel haft en Prime Minister's Question som är en viktig del av ledarskapet i Storbritannien, så att många väntar ju nu på att se, kommer han leva upp till de förväntningar som hans supporter har? Hur mycket substans är det i den här mannen som lyckas ta över ledarskapet inom Labourpartiet från Keir Starmer? Mm.
Men 7 premiärministrar har vi fått inhamrat i oss. 7 premiärministrar på 10 år i Storbritannien. Det låter ju helt galet. Varför blir det så här?
Nej, men det är ju 10 000 kronors frågan som jag också har ställt till många personer och som britterna rätt mycket ställer till sig själva också. Det var en rätt stark medvetenhet i Storbritannien där under maj-juni om att omvärldens ögon var på dem och att de kände sig väl lite dumma med den här svängdörrsprincipen som har varit på Downing Street där den enda konstanten är ju katten Larry som har varit där sen och som fortfarande lever fast han är 20 år gammal och börjar se lite ragg ut. Man har överlevt ytterligare ett premiärministerskifte. Men för att lite allvarligt försöka svara på din fråga, det finns säkert många olika svar. Det finns ju ett tidssamband med Brexit-omröstningen kan vi konstatera. Det är de här 10 åren. Den ställde ju till mycket röra i brittisk politik, mycket osäkerhet. Det är ju en del förklaring säkert. Sen finns det också en del som menar att det varit en räcka rätt inkompetenta premiärminister, att man haft otur så att säga med vilka man valt. Det finns också ett stort allmänt missnöje i Storbritannien med samhällsutvecklingen, en ekonomi som stått och stampat sedan finanskrisen 2008 i princip. Så att, och en del som tycker att invandringsfrågan är väldigt dåligt skött av politikerna. Så många olika förklaringsmodeller, kanske inget riktigt entydigt svar.
Men vi får väl undra då hur länge han kommer att sitta.
Det är nästa 10 000 kronor.
Ja, är det någon som vågar se på en gissning? En kvart? Halvtimme? Nej.
Alltså han själv har ju satt upp ett 10-årsprogram.
Så pass.
Så ja. Att, det är lite längre än en kvart.
Ja.
Vi får se.
Vi har ytterligare ett nytt ansikte i Europa. Eller mun. Här ser vi en bild på en man. Ja, vi ser den vita tandraden. Han står på scen, håller tal. Kortklippt, välklädd i en välskräddad kostym. Ganska sportig. Han kallas till och med för Slim Fit Jesus. Jag kör inget test på detta. Det här är ju då Ungerns nya premiärminister Peter Modgor. Han är din, Milan.
Han är min.
Ja?
Ja, det stämmer.
Ja, nu är vi där till uttalet. Vi har många uttal på det här, har vi hört inom Sveriges Radio och på andra håll. Rätta direkt.
Men vi gick väl en runda och kollade hur alla hos oss uttalade. Ja. Det var ju 21 olika uttalanden.
Ja.
Peter, Magga,
säger det fort så ingen som reagerar, tänker jag.
Ja.
Mm. Peter.
Peter är lätt.
Ja. Budapest, det här historiska maktskiftet. Du var där. När du minns tillbaka, liksom vad kommer upp hos dig då?
Nej, men jag var där. Jag var på Peter Magyars valvaka, på Tissas valvaka och i ett tält med journalister från hela världen. Det här var ju minst sagt stort. Utanför fanns det en stor scen, massor med människor. Det hade varit en lång dags färd mot natt kan man säga. Alla var förväntansfulla. Under kvällen, vi väntar på beskedet och plötsligt, många timmar tidigare än någon har trott, så ser vi på skärmarna då från den andra valvakan att Orbán kommer ut med ett stort följe av människor och tillkännager att han har förlorat valet. Och då infinner sig en tystnad i några ögonblick. Och folk, tror jag, fattar inte vad de har hört. Att han så helt utan dramatik egentligen går fram flera timmar innan det egentligen skulle komma och säga att han har förlorat. Och sen förstår folk och då släpper fördämningarna och Budapest exploderar. Så det var det. Men Peter Modgor kommer inte ut. Han dröjer istället och det tar tror jag över en timme innan han kommer ut och sen tar emot den här segern. Och då kan man ju fråga sig om han kanske också blev helt tyst och perplex av att det gick som det gick. Men sen när han kommer ut och visar sig på scen, sen började koka i Budapest. Och det här är ju jättestort som ni kan förstå i Budapest med allt som har varit i flera år. Ett Europa som har varit i, ett EU som har varit i uppror får man säga. Men sen, jag förstår först hur stort det är när jag går hem på natten. Genom ett Budapest som är en orgie i fest. Alltså det här, mina tankar går, jag var ju inte själv med, men allt man har tagit del av från andra världskrigets slut kanske. Det är på broarna över Donau och varenda bro. Det finns inte en bil som kan komma fram någonstans. Jag hade försökt beställa taxi hela kvällen för att komma till hotellet. Helt omöjligt. Ingenting kan köra. Det är folk festar, dansar och hoppar. Det var ett stort ögonblick i Budapest för ungarna, helt klart.
Glädje då. Nu då, det har gått en liten tid i alla fall. Partiet Tissa och den nya premiärministern. Och konkreta förändringar så här långt?
Ja, men Roger lovade ju att han skulle liksom riva ner det Orban hade byggt upp. Mm. Alla de här maktstrukturerna. Och han började, man kan säga, omedelbart med att ändra och byta ut och stoppa. Och där var det ju, handlade om public service som Mojer hade kritiserat och många andra. Det här bytte han ut nyckelpersoner och chefer fick gå. Han gav sig också på korruptionen. Ungern gick med i det här europeiska EPO, åklagarkammaren till exempel, så att man på allvar visade att man ville vara med om det. Så han började bygga upp de statliga institutionerna igen som hade rivits ner eller som hade tagits över av Orban och hans parti. Det här gick ganska omgående. Mm.
Men Andreas, i Bryssel, jag tänker Orban, vi har pratat om honom ganska många gånger i Europapodden.
Ja,
blir det inte lite tomt i Bryssel utan Orban? Alltså, det har ändå varit en del hålligång kring honom.
Ja, men det har det. Och framförallt de gångerna när Orban har varit på humör på EUs toppmöten och han stannar till och pratar engelska med oss, liksom, andra journalister som inte är från Ungern. Ja, han kan vara ganska charmig och han är ganska kul. Så det lämnar ju, och Peter Modger, ja, men han är ju inte lika skojfrisk. Liksom. Han kanske ses som mer seriös.
Ja.
Men jag tänker att det är som man ofta säger i Bryssel, det är alltid val inom EU. Snart har vi ett franskt val, jag tittar på Cecilia. Marine Le Pen kan ju komma in som fransk president, så att då kan du bli åka av igen.
Ja,
och sen så får jag också säga att om vi tittar på den liksom faktiska politiken, det är inte så att det är inte så att allting är frid och fröjd bara för att Orban är borta. Om vi tar liksom relationen till Ukraina, ja, nu har Ukraina fått loss de här många miljarder i stöd, lånestöd från EU, man har fått börja förhandla om medlemskap, men det är ju fortfarande så att, och det där medlemskapet, det blockerade ju Orban. Peter Modger, han blockerar inte, men har ändå bromsat. Han har sagt nej till att öppna nya så kallade förhandlingskapitel. Så att om Orban blockerar det, då bromsar Modger, kan man väl säga.
Inte helt fritt fram.
Nej.
Men Katarina, jag kan också nämna att Orban är saknad av fixarna. Ni hörde ju vilka fixarna är, de som hjälper oss. Av fixarna i Ungern. Min fixare till exempel sa, nu när Orban är borta, jag kommer bli av med mitt jobb. Det är ingen som kommer att komma hit mer. Det är ju journalister från hela världen som har vallfärdat där till Ungern i 16 år.
Mm.
Och nu efter Orban, vad ska vi då göra?
Ja, den här mannen vi såg nyss, han har ett tungt ansvar på sina axlar, hör vi ju då. Men Andreas, det här utgångsläget i EU och Europa, en mängd utmaningar har vi hört om. Men styrkor framåt då, vilka är de?
Nej, men om vi ser till EU då, alltså EUs möjliga styrka, ska jag säga, det är ju att man ändå är, det är ett stort samarbete, vi pratar om 27 länder, det är en väldigt stor inre egen marknad som man har, 450 miljoner invånare, och EU är ju trots allt en ekonomisk stormakt som ligger i en rik del av världen, så att kan man bara liksom få en politisk vilja att de flesta länderna drar liksom åt samma håll, ja, men då är det en styrka. Problemet är ju att ofta inom EU så drar man inte åt samma håll. Att man är oense, och det är inte så konstigt om det är 27 olika länder med olika politiskt styre och sådär. Och det har vi också sett kanske nu under sommaren, framförallt i vissa frågor, migrationsfrågan, med det här bråket i Ceuta, i den spanska exklaven i Marocko, där det ju varit väldigt hårda tongångar. Så att om EU ska få till den här styrkan då, ja, men då behöver man ju hålla ihop, och det är svårt.
Och vi pratar också om Tyskland ibland som ett problem, en motor som hackar. Men vilka är då de här styrkorna hos dig, Katarina, som vi ibland missar att prata om i Tyskland?
Ja, men jag kanske säger emot mig själv lite grann det jag sa förut, att det går så dåligt. Det går ju inte jättebra för tysk ekonomi, men det finns ändå en del ljusning. Inte minst nu under sommaren har man sett att exporten har ökat och så. Sen finns det någon slags grund också i Tyskland som ändå är någorlunda stabil. Det är en låg statsskuld, det är förhållandevis låg arbetslöshet. Och då, det finns liksom möjlighet till exempel till den här enorma upprustningen som pågår just nu. Så att det är liksom inte, det är liksom inte helt, det är inte fullt med hål liksom i Tyskland, utan det finns en stabil grund. Och sen finns det också en historisk alltså det finns någon slags ekosystem i Tyskland där mellanstora företag, universitet och andra samarbetar och har då byggt upp hela den här industrinationen. Och det finns ju kvar, det där nätverket. Och det där är ju många som menar då att vi får inte tappa självförtroendet. Så länge vi liksom tror på oss själva så kommer vi kunna komma igen. Vi kommer kunna klara konkurrensen med Kina. Vi kommer hitta nya saker att bygga vår industri på. Och det finns, ibland så hör man till och med folk hänvisa till 1800-talet när man var så sen på industrialiseringen. Och nu säger man, det där gjorde vi då, det kan vi göra igen. Så att det finns, någonstans finns det ju någon slags grund ändå att bygga vidare på. Sen kommer det ju såna här katastrofer och krig i Iran och såna saker som försämrar läget, men det finns ändå någon slags någon ljusning i finns det ändå att se.
Från en jätte till en annan, Storbritannien, har de att bidra mer? Och vi vet ju att de försöker närma sig EU lite mer. Den här skilsmässan försöker man lappa och laga lite.
Ja, precis. Man försöker, hade du frågat mig för ett år sedan så skulle jag sagt också att Storbritannien vill bidra med att vara som ett brohuvud mellan USA och EU. För det var ju inte minst en sak som Keir Starmer, förre premiärministern, arbetade mycket med. Det där skar sig ju rätt rejält i samband med Grönlandskrisen. Och också så dess har ju Storbritannien varit ännu tydligare med att man har en hemvist i Europa, även om man inte, det ligger inte i korten nu att man skulle återansöka om ett EU-medlemskap. Men däremot så har vi ett toppmöte hos Andreas i Bryssel, tror vi, i oktober. Det skulle hållits i somras egentligen, men då var det lite rörigt i politiken i Storbritannien som har sköt på det. Och det där toppmötet ska slå fast tydliga konkreta sätt som Storbritannien och EU ska närma sig igen. Det är inte helt klart ännu, men en sak som ligger i korten är någon form av det man i brittisk politik verkligen inte vill kalla fri rörlighet, men i princip så är det en sorts fri rörlighet för unga personer under 30 år som återigen skulle kunna flytta i alla fall för en period för att plugga eller jobba mellan Storbritannien och EU på ett sätt som de inte kunnat göra alls de senaste åren. Sen finns det också säkerhetspolitiken där Storbritannien är en stark, har stött Ukraina länge och gör det fortfarande, inte minst med vad gäller militär, både utrustning men också utbildning. Bland de ukrainska drönare som attackerat Ryssland på senare har också funnits brittiskt tillverkade, vilket Ryssland har reagerat på i veckan. Så att det är några olika sätt som Storbritannien och EU, Europa hänger ihop.
Så om Storbritannien vill närma sig EU nu igen, så hos dig i Frankrike, Cecilia, där har vi ju en hel del som är på gång under det närmaste året. Kan du inte berätta?
Nej, men alltså, det kommer ju vara stort fokus förstås på presidentvalet i april 2027, och det blir ju ett maktskifte hur som helst, i alla fall blir det presidentskifte eftersom Macron har suttit sina 8 år, han kan inte, eller 10 år, förlåt, sina 10 år, han kan inte återigen bli vald. Och där vet man ju inte liksom, för det kan bli en situation att det skulle kunna vara ytterhögerns Marine Le Pen mot yttervänsterns Jean-Luc Mélenchon i slutomgången. Och då blir det ju riktigt galet vad som kommer hända i Frankrike.
Okej.
Mm. Något mer som händer i ditt supervalår?
Nästa år kommer det bli som enormt politiskt fokus. För då när vi då liksom, de kanske, då presidenten installerar sig i Frankrike, då kan vi flytta blicken vidare ner mot Iberiska halvön där Spanien har parlamentsval och där Pedro Sanchez ju liksom kämpat och är lite grann som någon slags Duracell-docka som hur mycket stryk han än får så står han alltid liksom lika tjusig i sin olika kostymer beroende på årstid. Han är ju också väldigt hotad från framförallt höger och ytterhöger, så att det blir ett spännande val. Sen så dröjer det inte länge förrän det blir val i Italien då, men när då ska Giorgia Melonis högerkoalition bli omvald. Alltså hon är ju rätt ohotad än så länge. Så att, och hon har ju suttit nu, jag tror hon snart har slagit rekord i Italien, har suttit så länge som premiärminister i Italien och skapat sån stabilitet, även om inte alla gillar henne. Mm.
Ja, i EU är det alltid val, som du sa, Andreas.
Så är det.
Så är det. Mm. Men Giorgia Meloni, jag tänker sommaren eller näst under året som kommer, så kommer du ha väldigt många stora nyheter att avrapportera. Mm. Men nu under sommaren så var en ganska liten nyhet som ändå blev ganska stor, kan man väl säga. Giorgia Meloni, hon har slutat röka.
Ja, det var efter G7.
Det var stort.
Ja, jo, absolut. Det var stort.
Men det blev ju en hel del fokus på det.
Ja, nej, jag vet inte, men det var väl någonting som hände där i G7. Hon blev osams med Trump på riktigt. Hon slutade röka. Och ja.
Det kanske det förklarar osämjan på något sätt.
Ja, det kanske var därför.
Hon sa ju, tidigare har hon ju sagt att om någon tvingar mig att sluta röka så kommer jag ta livet av någon. Men det har inte något vi har hört.
Nej, men det
än.
Kanske är hälsan. Hon kanske är lite mer hälsomedveten.
Ja, mm. Ja. Diskvaller, hörnan, vad det har vi nog mer skvaller?
Alltså, vi kan ju då, om vi då zoomar tillbaks in på Frankrike eller de här partipolitiska högdjuren och vad de gör på sina sommarsemestrar, så har ju det också fått mycket uppmärksamhet. Dels var Pedro Sanchez med en spellista som blev jättekritiserad för att han la ut den på Instagram under bränderna, och sen, eller om det var flykt- eller migrantkrisen där i Ceuta, och sen så var det nu, det är ju Macrons sista sommar nere på det franska sommarresidenset Fort de Brégançon, och titta, den där bilden, han sitter på den här vattenskoten, den har väckt jättemycket känslor i Frankrike.
Ja.
Hur kan han roa sig på det här sättet när landet brinner, det är torrt och alla lider, och så åker han bara runt där och dessutom frontar han Paris Match. Det har varit en stor diskussion.
Ja, vi kan ju beskriva hur han ser ut där på en bild. Han sitter på en vattenskoter i en sån här smal flytväst. Det är biceps på honom.
Ja, han är väldigt,
ja,
han är ju
de visar han upp.
Ja, det är han.
Och med tanke på de här benen så försöker han ju du locka och säga att jag har stadiga ben, tänker jag med den bilden.
Är det han som pussas också i nedre delen av bilden?
Nej, det är ett kyssande par där. Men med det då?
Ja, det har jag faktiskt inte koll på.
Nej, det var skvallerhörnan i Europapodden för idag. Europas ben då? Lite vingliga, Andreas, eller? Hur ska vi sammanfatta det?
Ja, nej, men det tror jag. Lite vingliga. Kanske att man då... Nu kollar jag på Macron här igen.
Ja, vi kan inte släppa.
Med hans stadiga ben. Kanske ett Europa då som får ge sig in lite på gymmet och köra lite vader och lår. Mm. För att stå mer stabilt.
Mm. Kommer det att hända?
Ja, man kommer försöka. Man kommer skaffa gymkortet.
Mm. Men
som många gör. Så här.
Men trots det, om jag blickar tillbaka det senaste året, så tycker jag ändå att det är ett kaxigare Europa med lite mer attityd vi har fått se.
Ja, alltså stundtals från en del ledare, alltså om man menar liksom kaxigare, har stått upp mot Trump och sådär. Mm. Då har vi ju definitivt Sanchez, även i viss mån Meloni i Italien och sådär. Och framförallt när man sa nej till att USA skulle få använda europeiska baser för attacker mot Iran. Då sa en del länder nej. Så att en del ledare har haft en kaxigare, en lite tuffare attityd kanske. Vågat stå på sig lite. Sen så tror jag att man fortsatt är försiktig. Man vet trots allt att man är beroende i Europa av USA på en massa olika sätt. Inom NATO för sin egen säkerhet. USA har militära förmågor som Europa inte har, som man inte kan skaffa sig snabbt och enkelt. Så att det, där är man, har man ett beroende även på tech-sidan. Så att, jag tror att man kommer ha en balansgång här. Man måste fortfarande balansera och hålla sig hyfsat väl med Trump. Mm.
Vi ska släppa dig och Cecilia alldeles strax. Ni ska vidare, det händer ju mycket här i huset idag. Men Andreas, innan, alltså framåt, vad är det som du har på din agenda utöver då att hämta den här på en frittan och föra den till fel restaurang?
Precis. Mm. Nej, men framåt, det allra största inom EU då, hösten. Och det här låter ju väldigt osexigt, men det är EUs långtidsbudget. Och det där, och jag nämner den ändå, för den är så pass enorm.
Allt behöver inte vara sexigt, hör du.
Vi pratar ju om motsvarande över 20 000 miljarder kronor. Det är enormt mycket pengar. Det är den budgeten som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för 7 år framöver. Och det är den allra svåraste av alla svåra förhandlingar du kan ge dig in i. Och jag menar, när jag pratar om detta i podden, och jag har sagt detta många gånger tidigare, jag brukar ju citera vår före detta EU-ambassadör som jag hade i Bryssel, som brukar säga att det allra sämsta hos människan, det kommer fram vid tre tillfällen, det är vid arv, det är vid skilsmässa och det är vid förhandlingar om EUs långtidsbudget. Så det är liksom på den nivån. Så att det där kommer jag lägga fokus på i höst.
Vi förstår. Mm. Nu tackar vi Bryssels Andreas Liljeheden. Vi kör en stund till, så lämna inte. Men Andreas Liljeheden, Bryssel, Cecilia Blomberg, Paris. Ni får glida av scenen, en applåd. Ja, vi har ju förstått att det är en korrespondent som ska lämna oss. Det låter som att det låter kanske mer dramatiskt än vad det är. Men Milan Jelivic, du ska lämna din post.
Det är ju så. Det är oerhört dramatiskt.
Det är dramatiskt.
Ja.
Det är det.
Men det blev en stor fest i alla fall innan.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Det är ju vaktombyte, det är ju så det funkar.
Så funkar det.
Du lämnar en ny, kliver på.
Exakt.
Man brukar ju få frågan när man ska lämna något, vad kommer du sakna? Men jag tänker att vi vrider på frågan. Vad är det som ska bli skönt att slippa med det här jobbet?
Det finns mycket att sakna, och det finns en del som man inte kommer sakna. Och jag vet inte om ni, många har säkert varit på Balkan och många har varit i Kroatien säkert, men då har man varit ute och badat i Adriatiska havet. Men om man har varit ute på landsbygden och känner någon där, så har man kanske varit med om det här. Och det finns en sak som är obligatoriskt. Om man kommer ut och åker ut på landsbygden och intervjuar folk. Och då, när man kommer dit till dem, och det kan vara tidigt på morgonen om man har bokat in någonting. Kommer man ut så är det två saker som händer först. Först kommer en bricka ut med honung och vatten eller någon hemmagjord sylt eller så.
Mm.
Och då ska man ta en liten sked och dricka vatten, och så känner man sig jättebra och varm och öm i sinnet och sådär. Det är gött. Och sen kommer en annan bricka fram, och det är slivovitsan. Och slivovitsan, för er som inte vet, sliva är plommon på serbokratiska eller balkanesiska, jag vet inte vad jag ska kalla det nu med alla uppdelade länder i alla fall, och så är det brännvin, och det är många gånger hemgjort ute på landsbygden, och det är väldigt starkt, och en del gillar det, jag gör det inte, men man kan inte säga nej.
Mm-hmm.
För det är ohövligt, och det är liksom, man sabbar sin intervju om man skulle börja med det. Så för min del har det varit, om jag kommer tidigt på morgonen, så kommer jag vet vad som ska komma, och jag har redan innan det tänkt ut hur ska jag undvika det här. Det finns liksom, det är rätt svårt. Så jag har haft olika metoder. Jag kom på en, att jag kunde liksom låtsas och så smutta på den, få den bara lite på läppen, och sen kunde jag hitta någonting och hälla ut resten. Det funkar inte, för det fanns ingenting att hälla ut, och alla tittar på dig. Så nästa gång kom jag på den jättebra idén att nej, men jag sveper den väldigt snabbt. That's it. De är inte så stora, det är smitt.
Ja, ja.
Men det funkar inte heller, för då kommer den här pip, så häller de upp en till.
Det fylls på direkt.
Mm. Så det där är liksom, det kommer jag inte sakna.
Men du har alltså tagit en shot innan varje intervju du har gjort de senaste åren.
Jag ser att en del av er rynkar på näsan, tänkte jag, kan toka, han erkänner att han super på jobbet. Och ja. Ni ska veta, Silla Bänke var hos oss igår och lovade att hon skulle lyssna på allting. Och så hon lyssnar följaktligen på detta också. Men det finns en hake. Jag har redan blivit av med jobbet.
Nå,
så det gör inget.
Oops. Er som undrar varför jag sa whoops, var det för att Myggan åkte av här dit. Jag blev tvungen att ge Milan en kram. Så är det. Vi ska börja runda. Jag undrar bara framåt. Vad tänker ni er? Katarina, Tyskland, vad ska du hålla ögonen på?
Alltså jag ska kasta mig över delstatsvalet i Sachsen-Anhalt som är den 6 september, där AfD, ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland, har över 40% i opinionsmätningarna, och det ska bli jätteintressant att se hur det går. De kommer förmodligen bli så stora, men det som är intressant är ju att se hur de andra partierna kommer att förhålla sig till det här. Kommer det bli första gången AfD styr en tysk delstat? Och vad kommer det i så fall innebära? Vad kommer det få för konsekvenser för hela landet? Det är ju en liten delstat, det är 1 miljon invånare. Men det kan få konsekvenser för alla 80 miljoner invånare i Tyskland. Inga partier vill ju samarbeta med AfD, men kanske. Vi får se vad som händer efter det här valet.
Vi passar och tipsa om Europapoddens sommarserie som handlar just om det här ytterhögervågen över in i Europa, där vi pratar bland annat om AFD och då om Reform UK. Nina, vad ska du sätta tänderna i höst då?
Jag har lite svårt att släppa Milans historia om brännvinet. Jag står och funderar på hur skulle jag ha hanterat det själv. Men,
jag ska bjuda dig på det sen efteråt.
Fast inte innan, ja, precis, inte innan en intervju. Jag ska... Framförallt så kommer jag ha ögonen på hur det går för nya premiärminister Andy Burnham. Kommer han vara räddningen för Storbritannien, en ny stabilitet, eller är han bara som oppositionsledaren Kemi Baden och elakt kallar honom för en svart t-shirt och ett par ögonfransar?
Oj, är de långa? Antar man då.
Jag har inte mätt, men, nej, men det var ett ovanligt sätt att angripa en politisk motståndare, tänkte jag i alla fall. Så det kommer jag förstås titta på. Det första jag kommer göra, tror jag, när jag kommer tillbaka till London, ni kanske har sett några av er bilderna från hur det ser ut. Det har ju varit torrt och varmt också där. Och parkerna, finns det många foton tagna, så drönarfoton när man ser dem uppifrån. Och det ser ut som savanner med enstaka gröna träd och övrigt helt gult. Det ska bli spännande eller kanske tråkigt att se hur det ser ut i verkligheten, även om en stor nyhet i brittiska medier just idag är att det faktiskt kommer regna imorgon för första gången då sen jag åkte därifrån strax efter midsommar i vissa delar av landet.
Så det blir regndans.
Det kan, ja.
Mer sånt.
Så kan det bli.
Europapodden var det här på scen, Kulturhuset, med en fin publik och alla fina lyssnare där hemma. Andreas Liljeheden, Bryssel här. Och Cecilia Blomberg har gått vidare. Tack till dem, Nina Benner, Katarina von Arnt och Milan Jelevic. Tack för oss!